Ja, vi håller ju lite grann på med en grundkurs i apologetik. Det blir kanske inte 20 poäng, men det kanske blir någon halv poäng eller någonting sånt där. I apologetik. Kan inget annat när ni åker hem så har ni i alla fall lärt er ett krångligt ord. Det betyder trons försvar. Ett vanligt genmäle som man förr eller senare får höra när man vittnar om Herren. Det är uttrycket, hur kan du tro på en god och allsmäktig Gud när det ser ut som det gör i världen? Usch, säger vi, tänk att den frågan skulle komma. Jag bara väntade på den. Och så blir man mer eller mindre försagd. Och inte minst inför den frågan har Guds folk en önskan och en ambition om att kunna, så att säga, åtgärda alla människors alla lidanden för att på något sätt visa att det här är då i alla fall inte Guds fel. Och risken är stor att vi kommer i sällskap med Jobs vänner när vi ska göra så. Att vi ska försöka att göra Gud bättre än han gör sig själv. Och sen kvittar det ju kanske lite grann om det är med vår oerhörda tjänstvillighet som vi ska bevisa Guds godhet. Eller om det är med ofelbara mirakler, under och tecken. Vi är alla väldigt pressade av det här genmälet. Och det kan man ju förstå när man ser vilken frimodighet i vittnandet det blir. Och människor tror att vi har fått en utrustning så att vi alltid kan göra mirakler. Alla sjuka kan bli helade ikväll. Alla kan få hjälp med allt. Och alla kan gå från alla möten med lika långa ben. Vi ska läsa lite grann om det här med under och tecken ikväll. Och återvända kanske lite grann på slutet till det som kallas för teodicéproblemet. Hur kan Gud vara god och allsmäktig och så vidare. Vi ska börja i Johannesevangeliets första kapitel och där läsa från 10-18 verserna. Johannes 1, verserna 10-18. Han var i världen, Jesus alltså, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig går före mig. Ty han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose. Men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Av de fyra evangelisterna är ju Johannes teologen. Och med sitt evangelium vill Johannes kanske mer än någon av de övriga evangelisterna så att säga göra en jämförelse mellan Jesu liv och förkunnelse å ena sidan och de gammaltestamentliga profetiorna å den andra. Hela tiden är frågan, var Jesus Messias eller var han det inte? Han skriver det rent ut på slutet, för säkerhets skull, så att ingen ska missa poängen i det hela. 20 kapitlet, verserna 30 och 31. För där står det så här. Och så många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Jag har gjort ett urval, säger Johannes. Precis de episoder, de vittnesbörd, de händelser som extra tydligt talar om att han var den som skulle komma. Just de har jag tagit med. Skulle jag skrivit allt det andra så skulle det fått bli böcker som fyller upp hela jorden, säger jag. Men nu har jag tagit med det viktigaste. Frågan om Jesu identitet. Var han Messias? Är han Messias? Eller är han det inte? Och det är ju alltså redan så att säga anslaget från början. När den berömda så kallade Johannesprologen är skriven, så skriver Johannes så här: vi såg hans härlighet. Och samtidigt måste han med smärta konstatera att det gjorde inte alla. Det fanns många som inte såg hans härlighet. Han kom till sitt eget folk. Det folk till vilket löftena hade givits och för vilket folk han själv hade uppenbarat sig gång på. Och när han kommer så känner de inte igen honom. Hans härlighet är fördold för deras ögon. Hans härlighet, säger vi. Och vi blir intresserade, hur ser den ut? Vi gör en liten enkät ibland de kristna. Jesu härlighet, hur ser den ut? Jo, det är ju hans makt att göra under och tecken. Ja, det ska vi inte neka till. Men Johannes säger att hans tro är grundad på att han har sett en Jesu härlighet bortanför makten att göra under och tecken. Han har sett en person som var full av nåd och sanning. Och när han ser det så säger han, detta måste vara Messias. Detta måste vara ordet. Herrens ord kom till Hesekiel, han sa. Herrens ord kom till Jesaja. Herrens ord kom till Jeremia. Och till och med som det står i första Mosebok 15. Herrens ord visade sig i en syn för Abraham, han sa. Herrens ord. Han som hade talat genom hela gamla testamentet. Och nu står han här. Hur kan du veta det? Han var full av nåd och sanning. Det är det yppersta. Det är det som det hela går ut på. Att se honom som är full av nåd och sanning. Och han är så full av nåd och sanning att han kan lägga av sig all makt när han kommer till jord. Han säger om sig själv och de mirakler han gör att sonen gör bara vad han ser fadern göra. Här är inget opererande på egen hand. Jag har bara kommit för att göra hans vilja som har sänt mig. Han själv har han lagt av allt. Han kommer fattig, ridande på en åsna på en arbetsåsninnas fål. Vi bläddrar i Johannesevangeliet till det 12:e kapitlet. där omnämns denna härlighet på nytt. Att vara så full av nåd och sanning att man kan lägga av all makt. Man kan utblotta sig totalt och välja att göra det. Kanske är det så att det kan bara den göra som är full av nåd och sanning. 20:e versen, Johannes 12. Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Vi läste i morse i Johannes 6:e kapitel hur Jesus säger att ingen kan komma till mig om inte min fader som är i himmelen drar honom. Och nu plötsligt kommer det två greker och säger: vi vill se Jesus. För Jesus är det tecknet på att nu går, så att säga, budskapet från löftets folk till hedningarna. Nu börjar hedningarnas tid. Budskapet och löftet och Guds handlande ska återvända. Nåden ska återvända till det utkorade folket. Det första ska bli det sista. Men nu börjar hedningarnas tid. Två greker kommer och säger: vi vill se Jesus. Och då förstår han att nu är den tid slut då han ska gå runt i Israels folk, utsänd bara till de förlorade fåren av Israels hus. Nu är stunden inne då försoningen ska ske. Och han säger själv: stunden är kommen då människosonen skall förhärligas. Och det är inte uppståndelsen från de döda han talar om. Han förtydligar sig och säger: om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Vi, säger nu Johannes, såg härligheten i detta. Men det gjorde inte alla. På något sätt kunde några se hans härlighet, och andra kunde det inte. 13:e kapitlet och 31:a versen. När Judas hade gått sa Jesus: nu har människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom. Och det här är ju egentligen alla evangeliernas vittnesbörd. Att här går nu Jesus omkring. Alla hör samma predikningar. Alla ser samma under och tecken. Somliga förs till tro av det de ser och hör. Andra blir hans fiender genom att se och höra exakt detsamma. Det är alltså inte givet att någon predikan kan bli universellt framgångsrik. Det är inte säkert att alla kommer till tro av under och tecken. Man måste se hans härlighet. Man måste på något sätt vara beredd att se att den härligheten är det döende vetekornets härlighet. Att vara så full av nåd och sanning att man kan stå där utblottad, anklagad utan att försvara sig, och att göra det för din och min skull. Somliga kan se det här. Somliga kan se att just detta är seger, och andra kan det inte. Hur gärna gör vi inte om Jesus seger i utblottelse till en seger i makt? Hur gärna ville vi inte att kraften att göra under och tecken skulle få oss att bli så uppfyllda med makt och kraft och kapacitet att vi kan sopa undan allt motstånd. Men Jesus som har segrat i utblottelse bjuder oss att segra på samma sätt. Det må vara lärjunge nog om det går honom som hans mästare. Det må vara tjänare nog om det går honom som hans husbond. Har de kallat mig Belzebul, vad ska de inte kalla er? Lukas 23 kapitel. Trettiofemte versen. Jesus är nu korsfäst och så står det så här. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa: andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv om han är Guds messias, den utvald. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa: om du är judarnas kung så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom: det här är judarnas konung. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andra: är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Somliga såg och andra såg inte. Alla våra önskningar och ambitioner att få säga det oemotsägliga eller att få göra det som ska tysta all kritik, att få göra de mirakler som ska täppa till munnen på alla. Det är en orealistisk dröm. Somliga kommer att se. Andra kommer inte att se. Oavsett vad vi gör. Somliga kommer att höra och förstå. Andra kommer inte att fatta någonting. Oberoende av hur andesmorda ord det är vi talar. Vi läste i morse i första Korinthierbrevet 1, och det kan vi ju kanske göra igen. Artonde till tjugofemte verserna. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet: jag ska göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Jag sa i morse, jag säger det igen. Otron har två genmälen, eller om du så vill, två anspråk. Svara på alla mina frågor så ska jag tro. Kan din allsmäktige Gud göra en sten som är så tung så att han inte kan lyfta den själv? Det är den ena. Grekerna söker vishet och att få komma med snärjande frågor. Visst. Det måste vi alltid räkna med. Och som jag sa i morse, vi måste lära oss inte att försöka svara på alla frågor, utan att istället göra som Jesus. Avslöja frågans falska utgångspunkt, den falska avsikten med själva frågan. Och ofta nog också den dåliga logiken och den usla argumenteringen. Gå till motangrepp, ge svar på tal. Men så kommer det andra genmälet. Och det är ju just detta med lidandet. Lös alla våra problem, vet jag. Då ska vi tänka på saken. Varför ska vi behöva ha det så här? Gör alla tecken vi begär. Så ska vi ta oss en funderare. Men löser du inte lidandets problem åt oss, så får det vara. I Kristus finns det mycket kraft. Det finns mycket läkare. Det finns mycket helande. Och vi är kallade att gå ut också med Herrens kraft, framför allt med den. Ge hjälp och tröst och lindring, råd och vishet. På allt sätt söka Herrens goda vilja och Herrens hjälp. Men om vi ska ha ambitionen att på något sätt förespegla människorna att vi kan lösa teodicéproblemet med kraftgärningar, då är vi ute på hal is. Och därtill ganska tunn sådan. Därför har vi inte lovade att vi ska kunna få i denna tiden göra underverk som så att säga blir som ett oemotsägligt vittnesbörd. Vi ska gå till Johannes igen, det andra kapitlet, Johannes evangelium. Vi ska där börja läsa i den 13:e versen. Judarnas påskfest närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord. Och till dem som sålde duvor sa han: bort med allt det här, gör inte min faders hus till en saluhall. Hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: lidelsen för ditt hus skall förtära mig. Judarna sa då till honom: vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här? Jesus svarade: riv ner detta tempel så ska jag låta det uppså igen på 3 dagar. Judarna sa: i 46 år har man byggt på det här templet och du ska låta det uppstå igen på 3 dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Ja, här krävs det nu ett tecken. Okej. Vi tänker acceptera att du jagar ut kreaturen om du bara gör de mirakler som så att säga är helt oemotsägliga. Gör nu någon kraftgärning, demonstrera nu dina andliga muskler. Jesus säger: ni ska få ett tecken. Det här templet ska rivas ner och på 3 dagar ska det återbyggas upp. Och de begrep ju ingenting. Inte ens lärjungarna begrep någonting. Och Jesus satt inte igång och höll en lång 3-punktspredikan med en utläggning av det levande templet och kroppens tempel och ett tempel för den heliga ande och så vidare. Vi skulle ju kunnat göra en ganska elegant liten bibelgrej av det där. Jesus gjorde ingenting. Han bara sa som han sa. Och så lät han dem vara. Och de tyckte han var inte klok. Vi har hållit på i 46 år och du anar inte vad mycket gubb som har hållit på att släpa sten här. Ja visst, men det var inte det jag talade om. De fick sitt tecken, men de såg det aldrig. Bara de som ändå var villiga att låta sig omvändas. Bara de kom så småningom att förstå vad det var för tecken Jesus talade om. Vi läser vidare. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Ja, nu var det tecken på gång, under och mirakler. Människorna blev entusiastiska. Och Jesus håller sig på sin kant. Han drar sig undan. Han anförtror sig inte åt dem. Varför det? Därför att de såg undren och tecknen, men de såg inte hans yttersta härlighet. Ty undren är en härlighet. Det är Herre. Från synden till rättfärdigheten. Det är inte att vi ser under och tecken, utan att vi ser att han är full av nåd och sanning. Vi kan nog bli väldigt intresserade. Vi kan nog bli trogna kyrkogångare. Vi kan nog ansluta oss till rörelsen. Men det som ger impulsen till en omvändelse av våra hjärtan, ett annat sätt att tänka, där det som förut var stort och viktigt nu blir smått och oväsentligt, det åstadkommes inte genom att vi ser under och tecken. Det åstadkommes när vi ser den yttersta härligheten, att han var full av nåd och sanning. Matteus 12:e kapitel. Tjugoandra vers. Sedan förde man till honom en besatt som var blind och stum. Och han botade honom så att den stumme kunde tala och se. Och allt folket slogs av häpnad och sa, är han kanske Davids son? När fariseerna hörde det, sa de, det måste vara med demonernas första Beelzebul som den mannen driver ut demonerna. Men han visste vad de tänkte och sa till dem, varje rike som är splittrat blir ödelagt och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå. Och om Satan driver ut Satan splittras han. Hur ska hans rike då kunna bestå? Om jag driver ut demonerna med Beelzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. Hur ska någon kunna gå in och plundra en stark man på vad han äger om man inte först binder honom? Sedan kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Vi hoppar till 38:e vers. Sedan sa några skriftlärare och fariseer till honom, mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade, detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Här har nu en människa blivit helad. Han har kanske aldrig sagt ett ljud förut, åtminstone inte något begripligt. Dessutom var han blind. Nu kan han se och han kan tala. Bara att lära sig tala på några minuter måste ju vara en upplevelse. Och så blir det lite sjögång. Och lite teologisk debatt. Och Jesus ger svar på tal som han brukar. Han skjuter in sig på frågarens avsikt och på frågarens argumentering. Det här är ju dösnack. Och när han har gjort det så blir det lite så här. Och sen så infinner sig några skriftlärda och fariseer. Och så säger de, mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Vabba, säger vi. Han har ju redan gjort ett. Ja visst, men det var inget tecken. Det var ingenting. I deras ögon var det ingenting. De krävde någonting annat för att vara villiga att omvända sig. Och Jesus säger, er kommer inte att ges något annat tecken än profeten Jonas tecken. Och det är vi där igen. Detta tempel ska brytas ner och byggas upp på 3 dagar. Människosonen ska 3 dagar och 3 nätter vara i jordens inre. Det är det tecken ni ska få. Ingenting annat. Jesus nekar alltså att göra någon sorts beställningsmirakler för att på det viset övertyga människorna om att han är Messias. Lukas evangeliet, det 16:e kapitlet. I slutet där har vi ju berättelsen om den rike mannen och Lazarus. Och vi vet ju hur det går. De hamnar på lite olika platser efter sin bortgång, som det heter. Och först så ber då den rike mannen att Abraham ska skicka Lazarus med lite vatten. Och när det inte går så ber han att Lazarus ska få uppstå från de döda och varna hans 5 bröder. Det står så här i 27:e versen. Mannen sa, då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe. Abraham sa, de har Mose och profeterna, de kan lyssna till dem. Mannen svarade, nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Men Abraham sa, lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda. Det tjänar ingenting till att göra sådana mirakler, säger nu Jesus så att säga genom Abrahams mun i denna berättelse. Och naturligtvis talar han om sin egen förestående uppståndelse från de döda. Matteus berättar ju hur det tedde sig när han hade uppstått, 28:e kapitlet, 11:e versen. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för överste prästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem, säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta ska vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er. Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda, så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag. Jaha, nu har alltså Jesus uppstått från de döda. Vakterna kommer skärrade och med ögonen på skaft, håret på ända. Mer eller mindre krigsnevrotiska så att säga. Hjälp, det här var en grej som vi aldrig har varit med om. Och då säger ju alltså inte prästerna så här att, ah, det har ni drömt. Vad drack ni igår kväll, va? Utanför graven. Ni hade väl en liten fylleskiva, eller hur? Nej, det finns inte folk som uppstår från de döda. Lugna ner er nu så ska ni få 2 Sobril. Nej, det sa de inte. Utan de trodde på vad soldaterna sa. Och så säger de, nu måste vi liksom ordna reträtten här. Nu måste vi förklara varför graven är tom. Här får ni kosin gå ut och säga att lärjungarna rövade bort honom. De trodde på miraklet. Men de omvände sig inte. Alltså är det så att det finns gränser för vad under och täck kan åstadkomma i evangelisationen. Och när det gäller att tysta ner kritiken och motståndet mot Guds ord och vittnesbördet om Kristus. Det finns mycket klara gränser för vad under och tecken kan göra i det sammanhanget. Det betyder inte att jag står och säger så här, under och tecken är oväsentligt. Inte alls. Vi söker Herrens både vilja och kraft. Vi gör det angeläget. Men vi måste räkna med att eftersom Gud, så att, som det brukar heta i skriften, stadfäster sitt ord med under och tecken, så betyder det på något sätt att han låter så pass mycket ske att den som är ärlig men tveksam ska kunna säga, jo, detta är sant. Men det kanske betyder att Pettersson, som är en ärlig sökare, får se Johan som blir helad. Svensson och Nilsson och Larsson och Jönsson åker kanske hem i sin rullstol, men Johansson blir helad. Och då står han inte där och säger, men titta på alla de där rullstolarna där, va? Det blev ju ingenting med dem. Han säger, vad fantastiskt. Johansson blir helad. Jag vill söka Herre. Herren gör under och tecken. Det kan vara olika mycket. Men också i Sverige är det så att Gud gör så många under och tecken att den som vill tro kan få sin chans. Jag kan inte låta bli att berätta för er om den gången då jag själv blev helad efter 5 års förfärlig ryggvärk. Det började lite beskedligt i nacken och jag tänkte, det här är väl inte hela världen, går över på några dagar. Pytsan. Det utvecklade sig till en ständig huvudvärk och en ständig värk ner över axlarna. Till sist var jag stel i nästan hela ryggen av muskelkramper och värk. Och som sagt, 5 år tog det. Jag gick till jobbet varje dag jag kunde stå på benen. Det var inte alla dagar jag kunde det, men kunde jag bara stå på benen så gav jag mig av. Jag var rädd för att bli sjukpensionär, rädd för att bli sittande, rädd för att slamma igen. På kvällarna när jag hade kommit hem från jobbet, där jag gjorde vad jag kunde, förstående kollegor hjälpte till med resten, så satt jag bara i min soffhörna och kämpade med att överleva. Folk frågar mig ibland, var har du fått din bibelkunskap ifrån? Har du gått på något teologiskt seminarium? Svar, jag har suttit i en soffhörna med värk i ryggen och läst Bibeln i 5 år. Det kan ju vara 5 års predikantutbildning, så god som någon kanske, jag vet inte. En dag, 18 april 1978, klockan 20:09 på kvällen, blev jag helad i en förbundsgudstjänst. Dagen därpå kom jag till jobbet och alla såg efter 5 minuter att det hade hänt något. Det var ingen stor klinik, det var kanske en 35 pers sammanlagt. Men alla hade ju under de här åren stöttat mig och burit mig på händerna, så att säga. Jag hade fått så mycket kärlek och så mycket sympati ifrån alla på kliniken. Och så mycket medlidande. Och så kom jag vara frisk. Kunde ta på mig ett blyförkläde som jag inte hade burit på många år. Gå in och genomlysa. Stå och släpa och dra i de här tunga skärmarna och maskinerna. Vända patienter och annat sånt här. Och det dröjde ju inte många sekunder förrän frågorna började komma, vad har hänt med dig? Jag blev helad på en gudstjänst igår. Inom mindre än en timme visste alla på kliniken vad som hade hänt. Och man kunde tänkt att nu blir det köbildning till kyrkorna här. Om inte annat så kommer ju alla att börja fråga om vem Jesus är. 1984 var jag i en församling utanför Göteborg. Och där träffade jag den mig veteligen enda person som dit till dags av dessa cirka 35 hade kommit till tro. Och hon sa att mitt helande hade bidragit till att göra henne intresserad. Hon var då nykristen. Vad blir det? 4-6 år senare. Under och tecken kan väcka intresse och kan hjälpa den ärliga sökaren att, så att säga, ta sista steget in i Guds rike. Men det täpper inte till munnen på kritiken, jag kan lova er. Vad många underbara naturvetenskapliga förklaringar jag fick av mina kära kollegor. Inte alla förstås, men av en del. De talade mycket varmt om serotoniner och vad det heter allt, såna här endorfiner och annat sånt där som kan utlösas genom suggestiva hypnoseffekter i laddade möten och annat mera i den stilen. Vi söker Guds kraft till under och tecken, men vi ska ha klart för oss att det här är en viktig men begränsad del av evangelisationen. Det är inte den enda spiken som vi kan hänga upp allt sammans på. Du kan inte gå ut och ställa dig på Kungsgatan och säga att nu ska jag hela alla som går förbi. Så kommer hela stan att komma till tro. Det är att vänta för mycket. Därför att det handlar inte om att göra människor intresserade. Utan det handlar om att bana väg för en omvändelse. Och det är något helt annat. Vi tittar därför i Johannes 16 kapitel lite grann. Ja, vi kan ju titta i 15 kapitlet först förresten. I slutet där, 22 versen kan vi börja läsa i. Om jag inte hade kommit och talat till dem skulle de vara utan synd. Nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min fader. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort skulle de vara utan synd. Nu har de sett dem och de hatar både mig och min fader. Men ordet som står skrivet i deras lag skulle uppfyllas. De har hatat mig utan grund. När hjälparen kommer som jag ska sända ifrån fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, ty ni har varit med mig från början. Och vittna ska vi göra på samma sätt, både i ord och gärning. Men vi ska ha klart för oss att den här universella segern, då vi så att säga mejar ner allt motstånd, vare sig i andevärlden eller i människors huvuden, den är oss inte given. Vi fortsätter att läsa. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Ni ska utesluta er ur synagogorna, ja den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni när den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det. Om Jesus inte hade gjort under och tecken hade ingen dödat honom. Det är jag tämligen säker på. Det sägs ju till och med lite senare i Johannes evangeliet, eller lite tidigare rättare sagt, att vad ska vi ta oss till med denne man? Han gör ju många tecken. Om man får fortsätta så här så tar romarna ifrån oss både land och folk. Jesus säger, detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Att det yppersta, eller det innersta, om du så vill, i Guds härlighet, det är detta. Han är full av nåd och sanning. Det är den Kristusdoft som vi får lov att sprida i världen. Doften av honom som är full av nåd och sanning. Och så lovas det då att sanningens ande ska komma och vittna med oss och genom oss. Vi fortsätter att läsa. Jag sa er det inte från början eftersom jag var hos er. Men nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig vart går du? Utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger i sanningen. Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Här talas nu om omvändelse. Sanningens ande ska komma över oss. Och när vi vittnar och bär fram så att säga den Kristus doft som är full av nåd och sanning. Då kommer några att bli, som det står i den gamla översättningen, överbevisade av den helige ande. Han skall visa världen, står det här. Han ska överbevisa världen, står det i den gamla översättningen. Och det är en bättre översättning. Därför att själva ordet är en domstolsterm, en juridisk term. Alltså, du och jag kan inte överbevisa människorna om synd, rättfärdighet och dom. Det kan bara den helige ande göra. Därför är det en olycka att vi använder uttrycket att föra människor till Kristus. Och jag har inte fört någon människa till Kristus, det har jag hört i många själavårdssamtal. Och jag brukar säga, det har aldrig jag gjort heller. Nu är jag i alla fall proffspredikant. Kan inte någon tro du har någon ren sinkadus har blivit omvänd i något av dina möten? Jo, det vet jag. Men det var den helige ande som förde människan till Kristus. Inte jag. Jag kan bara vittna. Jag kan lägga fram fakta i målet, men jag kan aldrig omvända en människa. Jag kan aldrig föra en människa till Kristus. Jag kan bara vara trogen i min tjänst att, så att säga, servera sanningen. Men om den inte betyder något så är jag maktlös. Spelar sedan ingen roll vad jag säger. Spelar ingen roll vilka under och tecken och mirakler jag gör. Om sanningen liksom inte har ett egenvärde, så kvittar det. Då kommer det inte att bli någon omvändelse. Då kommer inte sanningens ande att kunna överbevisa vare sig om synd, om rättfärdighet eller om dom. Vi kan överbevisa människor om synd. Det är inte svårt. Det vet vi alla hur man gör. Och det är liksom bara att döna på tills alla ligger och krälar på golvet av skuldkänslor och så här. Det är lätt. Det är lätt att överbevisa alla om rättfärdighet tills de hänger som ballonger under taket på ett barnkalas. Men att först överbevisa människan om synd och sedan om rättfärdighet och dom, ser du, det kan bara den helige ande göra. Omvändelsen är Herrens verk. Det ger oss en viss vila i vittnesbördet. Det finns inga goda och dåliga vittnen, det finns bara vittnen. Man kan inte avläsa på resultatet i någon sorts församlingsväxtstatistik eller dopstatistik eller något annat vilka som är framgångsrika vittnen. Det finns bara människor som troget fullgör sin tjänst och människor som av en eller annan orsak blivit så försagda att de har kommit av sig. Men om många kommer till Kristus eller om få kommer till Kristus, så är det ingen idé att titta på redskapet. Jag menar, om du ser en välklippt gräsmatta, så är det ingen idé att du går och tittar på gräsklipparen och tittar på någon som klippte. Eller om du ser någon som har en snygg frisyr, så är det ju ingen större vits att titta på saxen. Det är ju bättre att gå och fråga, vilken frisör har du varit hos? Vi har väldigt mycket människofixering här som vi verkligen behöver bli lösta ifrån. Somliga var beredda att ta emot sanningen och andra var det inte. Och Israels folk såg ju inte. Han kom till sitt eget och de tog inte emot honom. De såg inte vem han var, säger Johannes. Vi ska gå till Gamla testamentet i Jesajas 6:e kapitel. Lite grann för att förstå varför. Herren uppenbarar sig i templet för Jesaja. Och nu är det Jesus i sin makt. Det är inte fadern, utan det är Jesus, så att säga. Han heter ju ännu inte Jesus, för ännu är han ju inte människosonen, Guds son. Ingen har sett fadern, men Jesaja får se sonen. Och det blir ju en våldsam upplevelse för honom. Och en ängel får rena honom från hans synd. Och så står det så här i 8:e versen. Och jag hörde Herren tala och han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och jag sa, se, här är jag, sänd mig. Då sa han, gå och säg till detta folk, hör allt jämt men förstå inget. Se allt jämt men fatta inget. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron och förblinda dess ögon så att det inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat. Och säger vi, det var en konstig kallelse. Om jag hade fått den kallelse så skulle jag tvivla på att jag hade hört rätt. Ja, det skulle antagligen jag också. Men jag tror att det var lite lättare för Jesaja. Ty han hörde det här på hebreiska. Detta märkliga språk. Kan du gissa vad det står i grundtexten? Det står något fantastiskt intressant. Det står inte förstocka detta folks hjärta. Utan det står gör detta folks hjärta. Feta. Gör detta folks hjärtan feta. Ös på, välsigna dem allt de vill ha. Därför att då blir de förblindade. Evangelium, glädjens budskap för de fattiga. Mose hade talat om det här många hundra år innan. Femte Mosebok 32. Hela kapitlet kallas för Mose avskedssång. Det är en profetia över Israels folks hela framtid från Mose dagar ända till tidens slut. Och Mose talar om hur Gud ledde folket genom öknen och hur Gud leder folk ska komma att leda folket in i landet som flyter av mjölk och honung. Och så talar han om vad som kommer att ske med folket när det kommer in i mjölken och honungen. 15 versen. Då blev Jesurun fet och motspänstig. Du blev fet och tjock och stinn. Han övergav Gud sin skapare och föraktade sin frälsningsklippa. Ja, de retade honom genom sina främmande gudar. Med styggelser förtörnade de honom. De offrade åt onda andar, skengudar åt gudar som de förut inte kände. Nya som nyss hade kommit till och som era fäder inte fruktade för. Din klippa som hade fött dig övergav du. Du glömde Gud som hade gett dig livet. Här är problemet. Omvändelse, det är någonting som blir svårare och svårare ju rikare vi blir. Och därför talar Mose om att Israels folk måste föras ut ur landet av mjölk och honung och föras till den yttersta utblottelsen innan det ska omvända sig. Vi hoppar därför till 36 versen. Ty Herren ska skaffa rätt åt sitt folk och över sina tjänare ska han förbarma sig. Och så lyssna nu. När han ser att deras kraft är borta och att det är ute med alla och en var. Då ska han fråga. Var är nu deras gudar? Klippan till vilken de tog sin tillflykt. Var är det som åt deras slaktoffers fett? Och drack deras drickoffers vin. Må det stå upp och hjälpa er. Må det vara ert beskydd. Se nu att jag ensam är det. Och att ingen Gud finns jämte mig. Jag dödar och jag gör levande. Jag har slagit men jag helar också. Ingen finns som kan rädda ur min hand. Alltså är det så här. Att utblottelsen och smärtan och lidandet i denna tiden har en uppgift. Det finns människor som kommer till tro i maj när blommorna blommar och fåglarna sjunger och hela naturen spritter till. Eller om vi ska ta juni för Kalix horisont, jag vet inte riktigt när det spritter som värst här uppe. Hemma i Göteborg är det maj i alla fall. Men det är ju lustigt nog också så att det är väl så många människor som kommer till tro i november. Bildligt talat. Det finns människor som kommer till tro när de vinner 20 miljoner på tipset. Men det är inte så många. Fler är de som kommer till tro när kriserna hopar sig. När smärtan och lidandet inte går att bortförklara. Jag pratade med en människa bara för ett kort tag sedan. Och hon sa det att precis innan Gulfkriget bröt ut förra året så hade hon gått in i en stor kyrka, i Svenska kyrkan i centrala Stockholm. En sån där ni vet som står mer eller mindre övergiven därför att det bara är kontor och bankpalats och bingolokaler runt omkring. Och där det normalt brukar inte finnas en kotte. Hon sa att kyrkan var full med folk. Folk satt i bänkarna. Folk stod i gångarna och bad. Och hon sa, jag blev förundrad över att det fanns så många som kom ihåg att det fanns en Gud. Hur kan du tro på en Gud som är god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Ja, du kan ju alltid vända på frågan. Käre vän, hur kan du tro att det inte finns en god och allsmäktig Gud när människan är så ond som hon är och det ändå ser ut som det gör i världen? Vi kan inte svara på alla frågor. Job fick inget svar på alla frågor. Men man kan alltid avslöja att många frågor egentligen är den obotfärdiges förhinder. Och det är många gånger vår uppgift. Med andra människor kan man få sätta sig och mera i detalj tala om lidandets uppgift, smärtans uppgift i människans liv. Det förklarar inte jordbävningskatastrofer då 20 miljoner dör. Jag medger det. Men om vi tänkte oss ett liv där vi från första andetaget fick allt vi pekade på. Vilket helvete det skulle bli. Det kan de flesta inse om de bara tänker efter. Herren ger oss inte nyckeln till allt här. Men vi kan också svara människor som frågar genom att säga så här. Vad vet du och jag om godhet? Hur kan vi göra anspråk på att kunna bedöma hur livet och världen skulle se ut om Gud var god och allsmäktig? När nu vi ser ut som vi gör. Hur kan ni som är onda förstå vad som är gott? Ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, säger Jesus. Ja, det är ungefär så mycket vi begriper av godhet, eller hur? Men hur mycket förstår vi av den verkliga godheten? Var går gränsen? Hur ska vi, som ständigt startar krig, som ständigt producerar massförstörelsevapen, som förstör vår jord, hur ska vi komma med pretensioner och påstå att vi kan betygsätta den Gud som säger sig vara god och allsmäktig? En liten bit av ödmjukhet och återhållsamhet kanske också kan få vara på sin plats. Jag tror inte att vi kan varken svara så att också den mest obotfärdiga blir nöjd. Och vi kan inte göra under och tecken så att alla ser att ja, nu är ju verkligen teodicéproblemet löst. Vi ska bara gå igång här. Men vi vill svara. Så långt vårt förstånd räcker. Och vi vill be Gud om kraft till under och tecken. Vi vill på allt sätt hjälpa också när inte kraften till mirakler står oss bi. Men vi ska därmed inte vänta oss att kritiken tystnar. Det får också finnas något som heter trons försvar genom att de värsta bespottarna får avslöjas i sin egenskap av bespottare. Nu ska vi be tillsammans. Himmelske Fader, du har satt oss att förkunna glädjens budskap för de fattiga, och vi är delar av ett rikt folk. Därför så kan vi ju på ett sätt veta från början delvis hur det ska komma och gå. Om rikedomen fortsätter kommer inte de stora skördarna oss till del. Därför så vill vi be dig, Herre, att du hjälper oss att vara trogna i det lilla. Och för att vi ska kunna vara det så ber vi att du löser oss ifrån det här uttrycket att vi ska föra människor till Kristus. Det är ju inte oss de ska lyssna till, utan till andens överbevisning. Och lyssnar de inte till anden så har ju vi inget att tillägga. Och frigjorda från det tyngande ansvaret kan vi få ge vårt vittnesbörd när det lämpar sig och passar sig, utan att bli allt för deprimerade, Herre, av att inte alla kommer rusande och vill höra mera. Vi ber att du fyller oss med kraft, Herre, till under och tecken. Vi ber att vi verkligen ska kunna hjälpa var och en som är ärligt sökande att ta det slutliga steget in i ditt rike. Herre, vi ber också att du ska ge oss kraften till att kunna göra kärlekens gärningar och upprätta de svaga, hjälpa de utblottade, lösa dem, Herre, som lever i mörker och förtvivlan. På allt sätt, Herre, få sprida också den delen av Kristuskunskapens doft. Hjälp oss bara, Herre, att vi inte förväntar oss att undren och tecknen ska bli universalmedicinen, den som får alla att häpna och alla att börja gå i kyrkan. Därför du syftar till något djupare, du syftar till omvändelse, Herre. Och det finns en omvändelsens tidpunkt, omvändelsens tider. Och det finns tider då du väntar ut oss, Herre. Lär oss att samarbeta på rätt sätt med dig, både i trons spridande och i trons försvar. Amen.